Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Johanna Korbutjak.
Okej, mycket att checka av just nu. Vi börjar med det kanske uppenbaraste. Johanna, hej.
Hej.
Uppmärksamma lyssnare hör ju att du då inte är Åsa eller Jakob.
Det är en korrekt analys.
Ja, bra. Du kommer ju vara här en del under hösten, vilket vi är så himla, himla glada för.
Också jag.
Ja, vad härligt. Om man inte vet vem du är så kan vi säga att du har gjort all bra radio som producerats de senaste 5 åren. Det är min bedömning i alla fall. Är det också din bedömning?
Jag låter dig säga det där.
Ja, det gjorde jag just.
Ja.
Men så jag kan väl säga det då, att om du någonsin har hört någonting bra på radion så är det Johanna som har gjort det.
Mm.
Det är det troligaste i alla fall. Välkommen!
Tack!
Okej, det var punkt ett. Punkt två, vi håller på med en del andra spännande saker just nu. Så håll olika ögon och öron öppna. Vi kommer ju såklart berätta om vilket betalat, men kanske också kolla på vår Instagram eller någonting. Det heter vi Kapitalet, så det är väldigt lätt att hålla koll. Punkt tre, ny säsong av Kapitalet.
Hurra!
Hurra indeed! Så här, Kapitalet upphör ju aldrig för vi är såna himla arbetsmyror. Men det här är liksom det första vanliga kapitalavsnittet. Ett avsnitt som inte är en intervju med en entreprenör eller sådär. Utan mer än... Ja, ni vet vad Kapitalet är. Hur som helst, om vi har några nya lyssnare så välkomna. Sorry om ni trodde att det här var en klassisk intervjupodd. Så.
Djupt andetag, Gunnar.
Tack. Du, för ett par dagar sedan så var vi på ICA nere på Folkungagatan.
Ja.
De renoverar väldigt mycket här.
Jag måste ta en bild. Jag tycker att det här var spexigt.
Det hänger mycket sladdar i taket, vilket du tyckte var väldigt coolt.
Nej, men det är ju som att man skulle vara på någon cool raveklubb. Jag har aldrig varit på en raveklubb. Men tänk, skulle det inte se ut så här i taket då?
Jo, jag tror det. Det ser lite ut som att man är i slaktesområdet typ. Två personer som är väldigt vana att gå på rave, som du hör. Det är ganska coolt där inne, ska sägas. Jag skulle säga att det just nu är Stockholms coolaste ICA.
Befinner du dig i Stockholm på Söder, gå dit.
Verkligen. Det är faktiskt, när vi har spelat in det här ska jag gå in på TripAdvisor och skriva upp betyget för ICA Folkungagatan. Kan varmt rekommendera. Hur som helst, vi var ju inte där för att kolla på inredningen, utan vi var där för någon slags tidsresa. Ska vi liksom ta tillbaka dig till en upplevelse jag hade när jag var barn? Som var att, eller barn, jag kanske var 16. Ja, så ungdom.
I lagens mening,
barn i mer kanske, vad ska man säga, språklig mening, ungdom.
Du var en late bloomer kanske?
Nej, jag var en normal bloomer. Orimlig anklagelse från din sida. Scenen är i alla fall den här. Jag är 16, late bloomer eller inte. Jag ska handla någonting, kanske snacks är väl det allra troligaste att jag ska handla, skulle jag tro. Min mamma ringer mig när jag är i affären och säger: Gunnar, skulle inte du också kunna köpa ett antal andra saker när du ändå är i affären?
Och vilka är de här antalet sakerna du ska köpa?
Det är typ då mjölk kanske och potatis. Jag hittar på lite, men du vet, det är så här basala svennegrejer. Du vet.
Föda,
exakt. Jag har i alla fall 100 spänn i kontanter. Det här var pre-kontant, innan man förbjöd kontanter. Och jag var liksom lite orolig att de här 100 spännen inte skulle räcka.
För du ska också ha råd med dina snacks.
Precis, det var ju typ det viktigaste för mig personligen. Samtidigt så är jag liksom en moralisk och ansvarstagande person. Så jag vet ju, jag förstår ju någonstans att liksom hennes saker är ju egentligen liksom viktigare än mina saker. Så om pengarna inte räcker till både mjölk, potatis och chips, så måste jag ju typ välja bort chips liksom.
Jag ser ängeln och djävulen på dina axlar.
Ja, exakt så. Det är verkligen en moralisk kamp som utspelar sig på den här mataffären.
Men mjölk och potatis är ju inte så dyrt.
Nej, och det var jag inte heller så orolig för. För de sakerna är ju ganska så här intuitivt vad de kostar. En kossa producerar ganska mycket mjölk och det är liksom väldigt industrialiserat och liksom... Det görs sjukt mycket. Vi har också gjort avsnitt om varför mjölk kostar som det kostar. Jag vet typ varför mjölk kostar som det kostar. Och samma sak med potatis. Man har en enorm åker. Alltså, jag kan typ producera potatis. Kanske inte storskaligt, men jag vet hur man odlar potatis. Liksom. Du kan också odla potatis. Har du odlat potatis?
Min svärfar. Det är det närmaste jag kommer.
Men du fattar ju hur man gör. Om du skulle under vapenhot kunna producera några kilo potatis på en sommar.
Men jag är från, jag är en stadsunge alltså.
Ja.
Mm. Vi lämnar det där.
Men du kan ju googla som
absolut.
Stadsunge.
Ja.
Så jag plockar på mig potatis, jag plockar på mig mjölk. Det här är liksom inte så orolig för. Det jag är orolig för är den sista grejen som min mamma ber mig att köpa. Det som jag tänker är så pass dyrt att jag kanske inte kommer ha råd med snacks.
Salt. För jag tänker att, eller tänkte att salt är asdyrt.
Berätta, vad var det som for genom ditt huvud här?
Ja, men jag tänker, eller tänkte... Tänker du fortfarande att salt kommer från typ gruvor?
Gruvsaker är dyrt. Man tänker guld.
Ja.
Diamant.
Visst, järnmalm eller någonting. Plus att jag tänker att salt nästan är en krydda. Alltså kryddor är ju, det är erkänt dyrt. Ja, men så här. Potatis, jag vet hur man gör det, alltså är det billigt. Mjölk, jag vet hur man gör det, alltså är det billigt. Jag vet inte hur man producerar salt.
Och så typ tänker jag att så här, man har startat massa krig över salt. Det känns som en grej som man har hört, att man krigade över salt. Eller typ så här, den stora saltkrisen 1621 eller något sånt där. Och sen så kommer man fram till hyllan för att upptäcka att, som jag tror alla våra lyssnare vet, salt kostar nästan ingenting. Alltså det kostar 13 spänn för ett halvt kilo.
Och då får man dessutom plastsaltkaret.
Som man kan använda för att salta sin mat. Vill man ha en kartong med salt som är lite svårare heller, vad kostar det då? Typ under 10 spänn? 8 spänn kilot? Något sånt?
Jag skulle säga 8.
Ja.
Och min känsla då, när jag var barn /16, hur fan kan det här komma sig? Hur fan kan salt vara så här billigt?
Det kände jag när jag var 16, det kände jag förra veckan när vi var på ICA och det känner jag typ fortfarande. Så det är det som är dagens avsnitt. Hur kan salt, det här som jag tänker att man typ startat krig över, kosta 8 kronor kilot? Och vad har det egentligen betytt för världen att det nu är så himla himla billigt?
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm-hmm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över för det är typ en... Det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. som har satts upp då för att liksom av branschen för att göra hjälpa folk att typ förstå ITP eller bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Mm. Det heter världens bästa sparform, frågetecken. Mm. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem. Mm. SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan sa du?
Avtalat.se.
Toppen, vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället, ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Dagens avsnitt har den väldigt snärtiga rubriken "Hur kan salt vara så billigt?" när 16-åriga Gunnar har för sig att man till och med har krigat om det.
Jag måste säga att A, jag är med dig. Salt är lite förvånande billigt. Men också B, har man verkligen startat krig över salt? Det låter lite överdrivet.
Ja, det kan man tänka. Alltså, så här. Jag tänkte ju då att man startade krig över när jag var 16. Jag tänker kanske fortfarande att... Ja, men okej, kanske lite överdrivet. Men jag tänker att ändå salt kanske varit lite viktigt. Eller så, hur som helst. Om man vill veta hur vidare man startat krig över salt eller inte, så pratar man med Stefan Karlén. Han är
chefsekonom på Handelsanställdas förbund, men har också en tjänst som forskare på Stockholms universitet i ekonomisk historia.
Och anledningen till att just Stefan är personen som kan svara på det här, det är att han är
Sveriges enda prenumerant på Journal of Salt History, en egen tidskrift som jag läser fortfarande med nöje, ska jag säga.
Journal of Salt History.
Det är faktiskt en riktig tidskrift. Där får man publicera sina senaste rön om man är salthistoriker.
Jag tycker det låter underbart.
Ja, jag med.
Och Stefan, han är ju salthistoriker.
Ja, han har i alla fall doktorerat i salt. Känn på den du. Och Stefan, visst är det ingenting som bara jag har fått för mig, det här med att folk har krigat om salt förut?
Nej, oh nej. Saltet är ju historiskt sett en av de saker som man startat mest krig kring, skulle jag kunna säga. Och den har också en sån enorm inflytande på i stort sett allting.
Har verkligen haft ett enormt inflytande på allting?
Alltså, allting kanske är lite av en överdrift. Men alltså så här, frågar man Stefan så har salt rent historiskt varit kanske världens viktigaste sak. Det är viktigt. Världens viktigaste sak är viktigt. Och för att fatta det här så måste man kanske förstå lite vad salt har betytt för Sverige. Vi tar det som exempel. Det här är lite av ett sidospår, men då var det jätteintressant och det kommer faktiskt förklara ganska mycket om varför Sverige ser ut som det gör idag.
Ja, men ta till exempel att i den judiska och kristna religionen så är ju saltet det som är själva förbundet mellan Gud och människa. Det har också blivit, det är essensen i tillvaron helt enkelt. När man säger att när saltet har mist sin sälta, då pratar man helt enkelt om att man har förlorat tron.
Okej, kulturellt, religion, ganska viktig del i många människors liv.
Ja.
Men har det också varit faktiskt viktigt för oss? Precis. Alltså materiellt?
Ekonomiskt.
Det
är ändå en ekonomipodd. Ja. Relevant fråga och enligt Stefan, ja.
Det som jag var intresserad av för, det var att forska om institutionell förändring på de här marknaderna. Och saltmarknaden är historiskt sett den kanske största marknaden som har funnits under väldigt lång tid. Och det skapades många institutioner för att garantera saltförsörjningen.
Låter överdrivet att man ska starta institutioner för att försörja landet med salt. Men det gjorde man av en väldigt enkel anledning.
För utan salt så svalt helt enkelt folk ihjäl. Det var ju så, man saltade ju in i stort sett all animalieproduktion i Sverige till exempel. Så den var oerhört viktig både för att överleva men också för hela det samhällsekonomiska systemet under den här tiden.
Nu är jag helt med Stefan. Mm. Salt är enormt viktigt. Ja. För utan salt så dog vi.
Jag vet, det är så himla sjukt. Jag tycker man pratar lite för lite om det. Man pratar mycket om så här, åh, då gick han över Stora Bält för att det var, jag vet inte, is. Man pratar alldeles för lite om salt, tycker jag. Fast alla skulle vara döda om det inte vore för salt.
Stefans kollegor i salthistorikerna, för dåliga på branding.
Jag tycker det är med, och jag tycker vi också gör en fin samhällsinsats som lyfter fram salthistoria. För salt har liksom varit den stora möjliggöraren.
Ja, så konservering var ju för den stora, för oss som är förrådshushållning och sånt där, var ju konservering ett av de viktigaste sakerna man hade. Men när man väl lyckas med att kunna producera salt i större mängder, så klarade man också av att kunna salta in fisk och kött och den typen av produkter, som gjorde att man fick en större överlevnad i befolkningen. Före, innan man hade det i stora mängder, fick man ta till andra metoder, men det var ju torkning eller rökning eller någon här. Men det var inte alls lika effektivt, och det var betydligt många fler som svalt ihjäl under vinterhalvåret då än vad det var under den tiden man fick salt, helt enkelt, som konserveringsmedel.
Och eftersom salt då var så himla himla viktigt, så var det ju också liksom typ en humanitär katastrof om det tog slut. Men tog slut, det gjorde det trots allt. Det kunde det göra av, då, av flera anledningar. Kan du gissa någon bra anledning till att salt kan ta slut?
Jag gissar att det fanns fattiga människor och sånt där. Så kanske att de snodde det.
En så kallad utbudschock.
Under något år så kapades det till exempel 13 saltskepp från svenska saltskepp i Medelhavet. Och då, man hade ingen tillgång till snabba kommunikationer. Utan där hade man fiskat, men det kom inget salt. Så inget salt kom in, och därför försvann i stort sett hela den fiske som man behövde leva på. Så det var ju ganska allvarligt. Och om det då inte fanns någon saltförsörjning i landet, ja, då dog folk helt enkelt.
Det finns också motsatsen till utbudschock, det vill säga
efterfrågechock.
Snyggt. Ta till exempel
det stora ollonåret 1795.
Ursäkta?
Ursäkta vadå?
Ursäkta vad?
Det stora ollonåret 1795, det är ingenting du känner
ja,
till?
Jo, det var ju säkert med i nationalekonomi,
ja. Ja, jag tror det.
Jag minns ju såklart det stora ollonåret 1795. Mm. Men det kan ju vara någon lyssnare som har missat det. Så ta det lite kort.
Ja, lite public service då.
Det låter alltid roligt när man säger det stora ollonåret. Men det var ju faktiskt så att på den tiden släppte man ju ut grisar som fick äta utav ollonskogar. Och många av grisarna dog ändå. Men när det var väldigt god tillgång på ollon så åt de väldigt mycket. Många överlevde och blev ganska feta. Och när man då helt plötsligt skulle salta in alltihopa där, hade man inte tillräckligt med salt.
Så då var man tvungen att slänga skitmycket kött, helt enkelt, om man inte hade salt nog. Man kan också drabbas av någonting som hette ett ymnigt sillfiske. Det var om sillen hade förökat sig väldigt bra, så fick man väldigt mycket sill, och så hade man inte salt nog att salta in det. Då kunde det också bli saltbrist.
Det låter som ett enormt matsvinn, som vi skulle säga idag.
Verkligen.
Ohållbart.
Det är ohållbart på flera sätt, tycker jag.
Så man fick för mycket fisk, då var man tvungen att slänga allt. Eller så drabbades man av något oväntat, typ någon kapade ens saltskepp.
Ja.
Och så, då fick det till konsekvens att folk dog.
Ja.
Så kunde vi inte ha det.
Nej, jag håller med dig. En annan som håller med oss då var
vår käre Axel Oxenstierna.
Alltid Axel Oxenstierna.
Jag vet, så fort det är någonting som ska byggas eller ordnas eller institutionaliseras eller bara fixas med största allmänhet i Sverige, så verkar det vara liksom han. Hur som helst, han såg det som du såg och som väl alla såg, tror jag, att det här var fett jävla ohållbart i alla fall. Och han sa att en stor del av den svenska välfärden vilade på saltet. Han menade kanske då välfärd som i att folk inte skulle fara illa.
Han menade inte barnbidraget.
Nej, men typ liksom. Alltså, det vill säga, barn ska inte dö.
Det är bra. Ja.
Ja.
Vad gjorde han åt det här då?
Jo, men det han gjorde, det var inte bara han, men det som Stefan menar gjordes i alla fall, det var att saltet blev liksom början på institutionaliseringen av typ hela Sverige.
Sverige var ju importberoende utav salt, så var det ju så att garantera saltförsörjningen var en av den svenska politikens, eller ekonomiska politikens, allra, allra viktigaste delar.
Så på den här tiden så har Sverige liksom en full-blown saltförsörjningspolitik. Man liksom skaffar en egen fungerande flotta för att typ så här skydda mot kapningar och se till att saltet ska komma till Sverige typ fritt. Man sätter upp massa så här saltlager över typ hela Sverige. Man håller på med typ att tvinga företag så här, som importerade salt att så här, ge en viss del av saltet till kronan. Man bygger upp massa olika institutioner i landet vars typ enda syfte är att folk ska ha salt. Det är så jävla främmande idag. Men det typ funkar i alla fall. För när det stora ollonåret 1795 väl kommer,
hade man då byggt upp ett statligt saltlager just vid de delarna av Skåne som gjorde att man faktiskt kunde salta in allt kött och klara sig på det.
Otroligt snyggt jobbat Sverige.
Ja.
Så utan salt, ingen stark svensk institutionsstat?
Alltså omöjligt att veta, självklart. Hade det inte varit salt hade det kanske varit något annat som tog fram liksom, den stora svenska statsapparaten och Axel Oxenstiernas logistiska geni. Men visst, det var liksom ändå en avgörande del i att bygga upp den svenska statsapparaten.
Utifrån ett välfärdssystem så skulle jag kunna säga att det här påminner egentligen om en blandning mellan sjukförsäkring och pensionssystem. Så här, att det... Är det så att du har bygger upp en saltförsörjningspolitik som gör att du kan garantera att du har salt, så är det så att människor överlever under mycket längre tid. Och det här är egentligen en sorts statlig socialförsäkringslösning. Staten gick in och tvingade alla saltimportörer att hålla en femtedel av importen i stora statliga saltlager. Och det innebar att det alltid fanns en ständig saltförsörjning. Och det räddade Sverige väldigt mycket under den här tiden. Hade man inte haft det så hade man haft ständiga saltbrister överallt i Sverige. Och även Finland som tillhörde Sverige på den tiden. Och du hade haft oerhört mycket mer svält och sannolikt mycket mer social oro i Sverige än vad du hade innan dess.
Okej. Nu är jag med på båten.
Ja.
Saltskeppet.
Ja.
Salt var sjukt viktigt. Ja. Tillbaka till det med priset. Var det billigt på den här tiden också?
Nej, salt var inte billigt.
En vanlig, hederlig daglönare på den tiden skulle väl kunna behöva lägga allt ifrån hälften av sin inkomst på de delar som rör saltet. Nu är det här lite svårt, för en daglönare köpte aldrig en tunna salt.
Alltså, hör du det? Halva lönen på salt. Det är så jävla mycket salt.
Det känns lite... Ja, det är väldigt mycket pengar i alla fall.
Lägger du halva lönen på salt idag?
Jag saltar ganska mycket, men det går inte riktigt åt halva lönen.
Det är ändå mycket... Alltså, du ska köpa många kilo salt för att komma upp i halva din lön, tänker jag. Jag vet inte exakt vad du har i lönen.
Mycket salt för stålarna blir det.
Ja, verkligen.
Men om vi sammanfattar då, salt var sjukt viktigt, enligt Stefan, det viktigaste saken som någonsin funnits. Och jag är nästan beredd att hålla med efter allt det här. Men det var alltså dyrt.
Det var dyrt.
Så hur kunde det bli så billigt?
Ja, hur kunde världens viktigaste sak bli så himla billig efter det här?
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Kala har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Kala säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på kala.se. Alltså en helt digital köpupplevelse. Och de har gjort det med maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Kala också. Man går in på kala.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara eller
så där. Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Karla kommande veckor, men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på karla.se, alltså karlamuseet.se.
karlamuseet.se, stort tack till Karla.
Tack!
Så dagens fråga är alltså, hur kan salt vara så billigt? Mm. Om jag ska vara ärlig så känns det som att du ägnat större delen av det här avsnittet till att säga varför salt är så sjukt viktigt. Vilket kanske snarare borde tyda på att salt inte alls borde vara så billigt.
Jag håller med.
Men nu är din stund kommen. Ja. Förklara för mig varför salt är så billigt.
Ja, vill man få svar på det så ska man då inte prata med en historiker. Eller man kan säkert prata med en historiker för att få svar på det också. Jag har inte pratat med en historiker för att få svar på det. Utan jag har pratat med någon som jobbar med salt idag. Och säkert alla andra dagar också.
Ja, Christer Olausson heter jag. Är vd för ett företag som heter Salinity. Salinity är ett företag som arbetar med salt kan man säga. Vi importerar, vi gör en viss förädling av salt och säljer i Sverige men även runt om i världen faktiskt.
Har du hört talas om Salinity?
Svar nej.
Man har ju inte det, det hade inte jag heller. Ändå omsätter de 600 miljoner spänn om året.
Det kan man få mycket salt för.
Fett mycket salt. Däremot så tror jag nog att du har hört talas om Salinitys stora konsumentvarumärke.
Falksalt.
Det finns också andra saltmärken där ute i Sverige.
Inte så många andra.
Inte så många andra. Typ ett till. Joso. Finns det något mer?
Nu satte du mig på pottkanten.
Nej, men det finns typ två på riktigt. Och Christer tänker att det finns en anledning till att det ser ut som det gör idag på den svenska marknaden. Och det är att det är inte aslätt att tjäna pengar på salt.
Företaget är stiftelseägt faktiskt och det gör att pengar som tjänas i bolaget ska stanna kvar i bolaget och investeras. Så det gör att avkastningskraven kanske inte är detsamma som i många andra företag. Och framförallt ett saltbolag tror jag skulle ha väldigt svårt att vara börsnoterat om man tänker att du är så otroligt beroende av har det snöat eller inte.
Man är beroende av om det har snöat eller inte.
Ja. Det är en svinstor grej för saltbolag, jag skulle inte säga världen över, men norra världen över kanske, jag vet inte. Alltså så här, falksalt är typ inte en så stor del, det är en stor del, men det är liksom inte den stora delen av det jag inte gör, utan de gör massa grejer. De håller på med salt till boskap, du vet sådana här...
Saltstenar som de behöver, korna och hästarna.
Ja, exakt, du vill hästtjej.
Absolut.
Ja, då har du dealat med saltstenar för.
Ja.
Då är det Christer som ordnat den kanske.
Shoutout till Christer från alla hästar jag någonsin känt.
Exakt. Sen finns det också så här maskinsalt som man kan ha olika maskiner, till exempel diskmaskinen om det är hårt eller mjukt vatten, jag kommer inte ihåg. Och så då vägsalt som är det vi pratar om i snö här.
Som man alltså smälter is på vägarna med.
Precis. Och om det då inte snöar så finns det inget behov av vägsalt. Så Christer berättade för mig att de i år har de då 100 000 ton oanvänt salt som bara står i olika lager i Sverige och har liksom väntat hela vintern på att det ska snöa.
Men förra vintern så kom aldrig den dagen.
Nej, inte i södra Sverige i alla fall. Så då liksom har de bara de här gamla saltlagren som bara står. Alltså det är lite som de som man satte upp med Axel Oxenstierna, att man liksom så tvingade folk ha saltlager runt om i Sverige. De finns typ på ett sätt kvar, fast det är Christer som dealar dem istället för att man ska kunna salta vägarna ifall det börjar snöa.
Axel Oxenstierna hade varit nöjd.
Jag tror, vi kan väl slå fast att Christer är Axel Oxenstierna reborn. Typ.
I alla fall saltaspekten av Axel Oxenstierna.
Exakt. Hur som helst, hur kan det vara så billigt med salt då? Jo, egentligen så är det här en jätteenkel fråga att besvara. Det är billigt med salt för att det är billigt att producera salt.
Då kan man säga att det finns tre typer av salt. Det finns havssalt. Det är, om man är i Medelhavet till exempel, kanske man har åkt förbi någonstans. Sådana här havssaltsanläggningar, det är stora pooler ser det ut som ligger jättenorma. Sen så finns det två varianter till. En som kallas för vakuumsalt som är egentligen det man kanske tänker på vanligast, det man har i pastavattnet. Då är det som så att 1000 meter under marken så finns det saltfyndigheter helt enkelt. Ungefär som järnmalm finns i Sverige. Så man borrar ner, pumpar ner vatten och det blir en saltlake som man då pumpar upp igen. och den kokar man under vakuumtryck och då får man ett otroligt rent salt. Man säger att det är 99,9% ungefär natriumklorid i det. Sen finns det tredje som heter bergssalt helt enkelt, och det är att man ren gruvdrift, man borrar ner och spränger och plockar ut de här saltstenarna och krossar dem.
Och vilket av det här är det som är så jävla billigt då?
Alla tre.
Så vi var ju typ inte helt off det här med gruvdrift innan. Det är bara att det är asbillig gruvdrift för att det, jag vet inte, man är så bra på det typ. Och när vi tänker på salt så är ju då nästan allt som vi tänker på, tror jag, i vakuumsalt. Alltså det är det man har i mat och bordsalt och sånt där. Bara recap, man borrar ner ett hål i jorden, pumpar ner vatten, tar upp det, kokar det i vakuum, sen så har man svinmycket salt. Det här låter typ inte asbilligt tycker jag, men det är tydligen sjukt billigt.
De är väl antagligen väldigt, väldigt effektiva.
De måste vara det. Man verkar också ha liksom effektiviserat hela saltindustrin så himla, himla mycket. Det här började under industriella revolutionen, ska sägas. Alltså att man kommer på de här metoderna för att ta fram salt och att man kan koka under vakuum som är så himla bra och sånt där. Vi ska också säga att salt finns inte i Sverige. Det är därför vi liksom inte hör några ljud från när jag är i en saltgruva eller hör hur man... Jag vet inte hur vakuumkok låter, men det hade man kunnat höra nu om jag...
Säkert jättehärligt.
Säkert jättehärligt. Vill man höra det så måste man åka till Tyskland, för det är där typ allt svenskt salt kommer ifrån. Man har också förädling precis bredvid de här gruvorna eller liksom pumptagen eller vad man ska kalla det. Så man behöver liksom inte frakta saltet någonstans för att förädla det. Och sen så håller ju saltet typ för alltid, så man behöver inte skynda på med fraktar utan man kan ta det på långsamma båtar. Överlag är liksom allting som har med saltproduktion och saltfrakt och saltförädling att göra asbilligt.
Så sammanfattningen och svaret på din fråga, det blir alltså att salt är billigt för att salt är billigt?
Ja, om vi går till grunden av ekonomi, 1A1, där kanske du blir innan 1A till och med, utbud och efterfrågan. Utbudet av salt är nästan oändligt. Det finns så fruktansvärt mycket salt i jorden. Det kommer aldrig ta slut typ. Och i och med det här och de här metoderna som man utvecklade under industrirevolutionen, framförallt då vakuumsaltköret, så kan man tillgodose efterfrågan med råge.
Många säger liksom att nej, men de tycker att hade ni höjt priset, om det här varit det dubbla priset, så att det kostat 20 kronor för kilo, så hade man inte reagerat om det hade skett en plötslig prishöjning så att säga. Jag tror att det är få produkter som man skulle kunna kanske göra det utan att någon reagerar. Liksom.
Vänta lite här, nu tycker jag att det låter som att Christer gör dålig business här. Ja. Om ingen hade reagerat på dubbelt pris, dubbla priset.
Eller hur? Så känner jag också jättemycket när jag hör det här. Men han säger då tyvärr då att de inte har monopol på marknaden, som kan inte höja, de får inte göra vad som helst liksom, för då kommer alla bara köpa Joso istället typ. Sen
höjer man priset för mycket, så kanske det finns möjligheter också för, om man får säga, konkurrenter i Europa att börja kunna sälja in i Sverige. Så att det är ju utbud och efterfrågan och pris. Så man får jobba och ligga rätt där helt enkelt.
Och att ligga rätt idag, det är ungefär 8 kronor kilot.
Precis. Och då tjänar producenten pengar, och Christer tjänar pengar, och handlaren tjänar pengar.
Så salt är alltså billigt för att det är ännu billigare egentligen?
Ja.
Känner du att Gunnar, 16 år, har fått svar på sin fråga?
Jag känner det. Jag tror nog att jag, 16 år, hade varit måttligt intresserad av de här grejerna. Eller ja, fan, typ lite intresserad ändå. Jag kan ha ett nytt svar på... Om du får en tidsmaskin och åka tillbaka och ge dig själv ett råd, då skulle jag säga att jag åker tillbaka till jag var 16 och så berättar jag om det stora ollonåret 1795.
Något som alla 16-åringar borde känna till.
Det tycker jag i alla fall. Så att spela upp det här för en 16-åring nära dig eller någonting. Med det är kapitalslut för den här veckan. Under hösten så kommer en massa spännande avsnitt. Ett nytt varje vecka faktiskt. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Johanna Korbutjak.
Åsa Secker och Jakob Bursell jobbar också med det här programmet. Kristoffer Krok med. Han har nämligen mixat det. På Instagram så heter vi Kapitalet. Hej då!
Hej då!